CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Digitalpodden presenteras i samarbete med SPP. SPP är tjänstepensionsbolaget som alltid vill gå steget längre. De brinner för att göra tjänstepension enkelt genom smarta digitala tjänster som sparar tid. Ta reda på hur SPP kan engagera sig i ditt företag på spp.se/enkelt.
Från DI Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
En elsparkcykel har varit inblandad i ännu en dödsolycka. I det här fallet låg den slängd i en nedförsbacke i Västerås när en man i 80-årsåldern cyklade på den. Vi har snackat med lokalpolitiker i Västerås och vi berättar även hur Solna stad hanterat liknande problem med att elsparkcyklar ligger slängda på gatan.
Årets teknoteringar har bjudit på både sött och salt. Vi analyserar de bolag som gått allra bäst sen sina börsdebuter och så pratar vi lite om vem som kammat hem storkovan på de här affärerna.
Och bankerna står pall. Av de 8 digitala bolåneutmanare som dykt upp de senaste åren har endast 2, Stabelo och Hypoteket, kommit igång med egen utlåning. Men ännu är det kanske lite för tidigt för att räkna bort de här uppstickarna. Vi tar tempen på allihopa och går igenom dem och ger lite tips också på hur man kan pressa sin egen bolåneränta.
Och jag heter Johannes Karlsson. Med mig i studion har jag Jonas Leijonhufvud. Vi är reportrar på DiDigital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
Johannes, ska vi börja med det jobbigaste ämnet då? Det här handlar alltså om elsparkcykeln som låg slängd i en nedförsbacke på en cykelbana i Vätterstorp i Västerås. När en man i 80-årsåldern kom cyklandes, körde in i den här, trillade och dog senare från sina skador.
Det här är ju tragiskt förstås och man kan ju liksom se det framför sig att en kastad elsparkcykel i en nedförsbacke kan vara svår att se som cyklist och då livsfarlig att köra på. Och det här var ju den första dödslyckan av sitt slag, men vi har ju redan sett några andra dödsfall där elsparkcyklar har varit in kopplade på ett sätt eller annat, bland annat i kollision med fordon och så vidare. Men det här reser ju lite frågor då kring hur städer faktiskt släpper fram elsparkcyklar på sina gator och torg. Det handlar ju dels om medborgarnas säkerhet, men sen är ju även mycket pengar inblandade i den här sektorn, eller hur?
Ja, precis. Det är ju något som vi har rapporterat om otroligt mycket de senaste åren. Och så sent som i veckan kunde vi rapportera om hur Voi jobbar för att ta in 1,4 miljarder kronor i en ny finansieringsrunda. Det här är enligt källor till Sky News.
Precis. Voi då och de andra elskoterbolagen, vad jag hör är de ute på marknaden ganska konstant och försöker resa nytt kapital. För det är ju en pengaintensiv bransch det här, med tanke på att det är hårdvara det handlar om. Och så sent som i somras så nådde de ju faktiskt en hög värdering på 7,6 miljarder kronor ungefär.
Det pågår ju en slags kapprustning. Vi ser den på gatorna och den sker ju också i bankkontor och på riskkapitalkontor runt om i hela Europa. Birdlime, Dot och Tier är ju bolag som tagit in miljardbelopp för att säkra marknadsandelar runt om i Europa.
Men om vi återgår till den här dödsolyckan i Västerås då, var det en Voi-skoter eller Voi-elsparkcykel som var inblandad?
Alla som ser bilderna från olycksplatsen i lokaltidningen VLT drar ju den slutsatsen. Även politiker jag talat med och sådär, de vill inte bli citerade på det, för att ingen vet med säkerhet ännu, som det verkar. Kanske vet polisen. De säger i alla fall att de vet, men att de inte vill säga, och de hänvisar då till att det är för tidigt i utredningen. Jag har även pratat med VLT. I måndags kunde de inte bekräfta att det var just den här elsparkcykeln som var på bilden som har orsakat den här olyckan. Och jag pratade med Voi's informationschef, eller mejlade med henne, Kristina Hunter Nilsson, och hon säger att polisen inte har bekräftat att det var deras elsparkcyklar. Så sa hon i måndags. Det ska tilläggas att vi idag, precis innan vi gick in i poddstudion, fick tag på VLTs chefredaktör Daniel Nordström. Och han förtydligade då att när de kom till platsen så fanns det bara en elsparkcykel där. Och det var en av märket Voi. Så det kan de ge ett tydligare svar på idag än i måndags. Då det rådde en del förvirring kring det här när vi höll på att rapportera. Så mycket vet mig. Det är... Allt pekar på Voi, men inte 100% säkerställt.
Ja, just det. Ja, men det är ju givetvis känsligt så tidigt i utredningen som att det är då polisen som håller i den. Och det får man ju ha viss respekt för kanske. Men det här med ansvar då, det är ju en knivig fråga även för de lokalpolitiker runt om i Sverige då som får hantera den här frågan. Du pratade ju med Anna Tunnell från Miljöpartiet som är ordförande i tekniska nämnden i Västerås. Vad hade hon att säga om den här olyckan som hade skett?
Jobbig situation för henne, och alla man pratar med börjar ju givetvis med att beklaga det här och sända sina tankar till familjen. Och det kan ju lätt bli lite okänsligt när vi pratar om såna här saker, men det är ju jättejobbigt när det blir en dödsolycka på det här viset. Det är frustrerande för henne också med tanke på att Västerås så sent som i somras gick ut med att de hade höjt kraven för elsparkcykeluthyrare. Och det stod ju då klart att tekniska nämnden beslutat att man bara får parkera elsparkcyklar på utpekade platser i Västerås. Och samtidigt införde zoner med parkeringsförbud, bland annat vid ställen som skymmer, sikt, vägkorsningar, gång- och cykelvägstunnlar då. Anna Tunnell hade ju svårt att säga vad som har gått fel den här gången då när jag talade med henne. Det får stadsledningskontorets olycksutredning visa, sa hon då till mig. Och hon betonade även att hon vill snabbutreda om Västerås nya riktlinjer ska justeras. Hon vill liksom få ett svar på det här under hösten. Och hon sa att ett problem var att man inte har någon lagstiftning kring elsparkcyklar. De betraktas som vilka cyklar som helst. Men sen så pratade hon ju mycket om ansvar, och hon sa att aktörerna måste kliva in och visa hur de själva ska stävja att folk ställer ifrån sig elsparkcyklar var som helst. Men hon pratade även om individernas ansvar då, att man måste som användare ta ansvar för hur man parkerar. Så det är lite svävande, men man närmar sig ju liksom någon slags konsensus. Man kan börja se hur det i framtiden kanske kommer att råda någon slags konsensus i svenska städer kring de här frågorna.
Mm. Du följde upp då den här nyheten med en text om hur Solna stad har hanterat det här problemet med elsparkcyklar och hur de parkeras runt om i städerna. De har ju då infört zoner som man måste parkera i, och det här är något som då kanske kan minska antalet slängda elsparkcyklar på gatorna, eller vad tror du?
Jo, fullt möjligt. Jag talade med Per Granfalk, moderat och kommunstyrelsens ordförande i Solna stad. Och han var ganska frispråkig. Han inledde med att säga att för ett år sedan såg det ut som plockepinn på trottoarerna och gatorna i Solna också. Men att de hanterade problemet genom att börja plocka in felparkerade elsparkcyklar och låta företagen hämta ut dem mot en avgift. Bolagen klagade, men ingen vågade ta oss inför rätta, sa han.
Nej, så han tog lagen i egna händer helt
alltså,
enkelt.
Ja, fri tolkning på det. Men han vågade i alla fall agera i ett rättsligt lite grann oklart läge, tror jag. Men resultatet blev att alla elsparkcyklar tog sitt pick och pack och lämnade Solna, beskriver han det som.
Så det var helt tomt då, helt plötsligt?
Ja, men det är bilden han ger mig. Det är svårt att föreställa sig en stad utan elsparkcyklar nästan idag, men så har jag förstått honom. Fram till nu då man precis i fredags lanserade ett helt nytt system i samarbete med, inte Voi, utan amerikanska Lime.
Och det här systemet med Lime då, hur funkar det?
Användare kan alltså hyra Lime elsparkcyklar i ett 50-tal zoner inom kommunen. Och vi snackar alltså zoner som är digitalt utmarkerade i Limes app, men även fysiskt med skyltar runt om i stan. Och den stora poängen är att resorna inte bara börjar i de här zonerna, utan även måste avslutas i de här zonerna om taxan ska sluta ticka. Annars får du liksom betala för det om du ställer den utanför en zon.
Just det, och det är väl det moment då som i så fall skulle skapa irritation för resenärerna, eftersom man då kanske inte kan åka ända fram till dit man ska. Men det är kanske det som skulle kunna ge effekt då, att man faktiskt måste parkera någonstans för att resan ska ta slut.
Exakt, det är så Per Granfelt argumenterar, och det kan ju ligga någonting i det. Jag tyckte det var ganska intressant poäng i alla fall. Det är ju förstås ingen garanti för att sådana här saker inte ska ske. Någon kan ju ta en elsparkcykel från en sån här zon och bara langa in den på en cykelbana, så som det hände i Västerås. Men en slags fingervisning är då att Limes talesperson Fredrik Timmel säger att, att man har infört liknande system i andra städer, och i London och Paris har det resulterat i att 95% av användarnas parkeringar görs inom utmarkerade zoner. Jag tycker det lät lite lågt. Det är ju dyrt att parkera någon annanstans, men i alla fall, det kommer inte bli perfekt, men det kan ju möjligtvis vara ett stort steg framåt. Vi får väl liksom följa hur det går sen i Solna, om de kan föra statistik på det. Svårt att göra förstås. Det är ju inte varje dag det sker en dödsolycka. Det har ju hänt några gånger tidigare.
Just det. Och vi ser ju då hur andra städer än dels Västerås och Solna, som vi pratat där, har problem med mängden elsparkcyklar, och inte minst kanske hur de parkeras. Vi på DI har ju nyligen rapporterat om hur Stockholm, där frågan har varit levande i allra högsta grad, vill införa ett maxtak från årsskiftet och därmed få ner antalet elsparkcyklar från 23 000 som vi har idag till 8 500. Och för en månad sen så tog de också beslut om att bolagen måste ansöka om tillstånd hos polisen för att få ställa ut sina elsparkcyklar överhuvudtaget. Och dessutom finns det då ett förslag att de ska betala en årlig avgift på 1400 kronor per fordon.
Precis, och det här med att begränsa antalet väcker ju då debatt. Vi har hört bland annat i tidningen från Carl Bergqvist, som är näringspolitisk expert på Stockholms handelskammare. Han ser problem med att liksom reglera antalet. Det är ju tufft, det är ju konkurrens. Alla bolag vill få ut så mycket som möjligt, och då blir det de här driverna. Men hur ska man, liksom, ska man säga att de som var först på plats har en större rätt? Det är ju svårt. Eller ska man låta alla aktörer ha exakt lika många elsparkcyklar? Det är också problematiskt när de tidiga aktörerna har investerat mycket i att bygga den här marknaden. Knivigt, och vi lär fortsätta att följa det här i många år framöver.
Det har ju varit ett hett börsklimat under 2021, i alla fall fram till nyligen, och då särskilt för tillväxtorienterade teknikbolag. De har noterats till rekordhöga värderingar, men många av de här bolagen har sedan haft svårt att växa in i kostymen och backat rätt rejält.
Över hälften av tech-debutanterna på Stockholmsbörsens huvudlista, First North, Spotlight och NGM, handlas idag under sin teckningskurs. Samtidigt har börsen stigit med över 20% i år, men de här 18 techbolagen som vi har tittat på är endast uppe med drygt 15% i snitt under samma period.
Och det här är lite intressant då, kan man ju tycka, eftersom att den generella bilden på ett sätt varit det motsatta då, att bolag med digitala affärsmodeller kanske har mottagits bättre av börsen än andra sektorer, särskilt nu under coronapandemin. Mm. Men den här bilden då kanske kan bero på att det finns ett antal teknikbolag som stuckit iväg rätt rejält, och att de kanske då färgar bilden av att det är liksom en unison framgång. Men bäst av alla teknoteringar då har varit First North, noterade Checkin.com. Och de har ju lyft med ungefär 300% då sen teckningskursen, och har idag ett börsvärde kring 1,7 miljarder kronor.
Det är alltså ett bolag som tagit fram mjukvara som hjälper företag att förenkla registreringen för konsumenter på deras digitala plattform. Vid noteringen klev bland annat TIN Fonder och Erik Selin in som delägare. Du träffade Checkin.coms vd här om veckan för ett snack, eller hur? Berätta, vad sa han?
Ja, precis. Vdn Kristoffer Kassel då, han höll ju med om att det har varit en hektisk period efter noteringen, där det ju blev mer skriverier om kursen än verksamheten då, när han själv såklart hade hoppats på det motsatta. Som mest var ju Checkin.com upp med ännu mer, hela 900% då, strax efter noteringen, innan den då stabiliserade sig på den nuvarande nivån. Men vad ska man säga, värderingen är ju fortsatt väldigt hög. Bolaget är på väg mot en omsättning kring 30-40 miljoner kronor i år, baserat på hur det har gått under första kvartalet, i en organisk tillväxt då, medan värderingen som sagt uppgår till 1,7 miljarder kronor. Och nu framöver då måste de växa med 86% varje år fram till 2025 för att nå det här uttalade målet om att omsätta en halv miljard då om 4 år. Och den nivån befinner man sig inte riktigt på just nu. Det blir svårare att växa med så höga tal ju större intäkterna blir såklart. Så framöver ska Christopher Cassel ut på en uppköpsjakt för att nå det här målet. Och det ville han vara tydlig med, att fler förvärv är att vänta framöver.
Mm, men precis. Och om man ska hålla på och gå runt och köpa bolag så är det ganska bra att ha en högt värderad likvid aktie på börsen som man kan liksom köpa istället för med pengar med sin egen aktie. Ett gammalt beprövat knep som kan leda till stora framgångar och också till stora luftslott. Så vi får se hur det går för dem och för alla andra bolag som har noterats. Vilken notering har gått allra bäst på de större listorna då, på huvudlistorna?
Jo, men bäst har ju Hemnet gått, som har stigit med runt 60% sen noteringen. De har idag ett börsvärde om nästan 16,5 miljarder kronor. Det har ju pratats och skrivits mycket om Hemnet, så vi ska inte gå in allt för mycket i detalj. Men för mig i alla fall så finns det ju en väldigt tydlig risk i Hemnet, och det är ju att de redan idag har en marknadsandel över 90% i Sverige. Och de verkar ju inte ha några planer på att gå utomlands, för där finns redan etablerade bostadsplattformar. Så frågan är lite då hur man ska växa. De har lyckats göra det i år, ökat sina intäkter med nästan 50% kvartal över kvartal på börsen då. Men en risk är ju då att mäklare och liksom vanliga bostadssäljare börjar leta efter andra plattformar om prissättningen på Hemnet blir för hög framöver. För det är det de då har gjort, mixtrat lite med priserna och så vidare. Mm.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja, men liksom en monopolistisk aktör som krämar ut mer och mer, det är ju inte så, det är ju, folk är inte så nöjda när sådana situationer uppstår, om det är nu som man vill se på det. Sämst då, vilken notering har gått sämst? Vi håller oss till huvudlistan.
Ja, precis. Det finns ju ett antal betydligt mindre eller väldigt små techbolag som har gått till börsen på de mindre listorna. Men de behöver vi inte analysera här i detalj. Ni kan läsa mer om dem på digital.i.se där våra kollegor Marianne Agazzi och Julia Cesar har gjort en fin genomgång. Men på huvudlistan då så är det ju sömnappen Sleep Cycle som har gått allra sämst. Den handlas ungefär på samma nivå som teckningskursen. Men lite intressant är ju att IT-entreprenören Pierre Siri, som en gång i tiden var med och grundade Blocket faktiskt, han är storägare i både Hemnet, som då har gått bäst, och Sleep Cycle, som har gått sämst.
Mm. Ja, intressant att följa. Det är ofta intressant att kolla upp vilka storägarna är, särskilt när det är de här liksom individerna som är ute och investerar och påverkar bolagen. Men sött och salt, det var det du sa i entrén,
ja,
i introduktionen. Så det har gått både bra och dåligt för Pierre Siri. Berätta lite mer om honom.
Ja, nej men i Sleep Cycle då så äger han aktier privat. Han är näst största ägare, 24% av aktierna. Det är en post som värderas till ungefär 300 miljoner kronor på börsen idag. Och han sålde dessutom aktier för 80 miljoner vid noteringen. Men som sagt, det har inte skett någon jätteutväxling på det bolaget hittills sedan de gick till börsen. Men sen driver han även ett investeringsbolag som heter Sprints Capital tillsammans med en annan finansveteran, Henrik Persson, som tidigare jobbade på Kinnevik. Mm. De två var ju då med och köpte Hemnet 2017 för 2 miljarder kronor tillsammans med amerikanska General Atlantic. Och nu då, som vi pratade om, så har ju värdet på Hemnet ökat med en bra bit över 10, snart närmare 20 gånger. Och Sprints sålde aktier vid Hemnets notering för 400 miljoner kronor. Nyligen sålde de för ytterligare 560 miljoner kronor när en lock-up-period löpte ut. De var snabba på avtryckaren då. Så det har blivit en riktigt bra affär hittills. Och Pierre Siris kvarstående innehav i Hemnet då är ju värt drygt 1,5 miljard kronor. Så ja, en väldigt fin affär hittills för Pierre Siri och en där det inte har hänt så mycket helt enkelt.
Mm. Spännande. Det har ju varit väldigt turbulent på börserna de senaste veckorna. Stora nedgångar flera dagar de senaste veckorna. Men flera stora technoteringar är kvar innan det här året är slut, eller hur? Vi har ju skrivit ganska mycket om kommunikationsappen Truecaller som har bekräftat att de siktar på en börsnotering inom kort. Även om det var ganska tyst då sedan de gick ut med det här beskedet för ett par veckor sedan. Vi har ju rapporterat om att ägarna vill att få ut en värdering på mellan 20 och 30 miljarder. Men förhandlingarna med potentiella investerare verkar inte vara klara. Kanske går det lite trögt med tanke på marknadsläget. Det har vi ingen riktig insyn i, så vi kan bara sitta här och gissa.
Ja, vi får se vad som händer kring Truecaller. De har ju liksom inte legalt förbundit sig till en notering, utan de har ju bara gått ut med avsikten att göra det. Så i värsta fall så skulle de ju faktiskt fortsätta kunna dra sig ur de här planerna då, om de tycker att marknadsläget är alldeles för dåligt. Men jag har inte hört något sånt än i alla fall. Så fortsättning följer väl helt enkelt. Vi avvaktar och ser när Truecaller ger mer detaljer om noteringen.
Då vill jag åter välkomna Shoka Åhrman, sparekonom på pensionsbolaget SPP. Shoka, du brukar ju säga att det finns en rad fallgropar för den som administrerar företagets pensionslösningar. Missar som riskerar att bli kostsamma över tid. Vad menar du då?
När det kommer till att administrera företagets pensionslösningar så gäller det ofta att ha siffrorna korrekt. Varje månad är det viktigt att de rätta pensionsgrundande lönerna är registrerade för de anställda. Även för de anställda som är föräldralediga, tjänstlediga, utlandsanställda och även för de i bolaget som både löne- och bonusväxlar.
Och hur ser man då till att undvika missar i administrationen?
Ett bra tips är att se till att företagets pensionsleverantör både erbjuder smarta och digitala tjänster som både sparar tid och ser till att det blir rätt från start.
Det kan ju låta enkelt, men var hittar våra lyssnare mer information om hur de säkrar att dessa tjänster finns på plats?
Vi på SPP möter ju dagligen företag och har tagit fram en guide utifrån deras behov. Den guiden ger egentligen både konkreta tips och verktyg för hur du som arbetsgivare kan säkra en smidig hantering av företagens tjänstepension. Och mitt tips är att ladda ner den på spp.se/enkelt så att man undviker de här misstagen.
Ja, Jonas, du har ju kartlagt bolåneutmanarna och då hade artikeln rubriken Upp till bevis för bolåneutmanarna, 3 av 4 saknar egen utlåning. Det här låter illavarslande, kan du berätta mer?
Ja, jag vet inte hur man ska se på det, men jag tror att förhoppningarna var väldigt höga när de här bolagen, många techbolag, började få Finansinspektionens tillstånd som bostadskreditinstitut. Och vi såg några framgångsrika lanseringar, Stabele och Hypoteket. De har ju egen utlåning idag, växer med 50% om året ungefär, erbjuder låga bolåneräntor bland de lägsta på marknaden. Så det har ju gått bra för dem, men de andra som har kommit liksom i kölvattnet, de står fortfarande och stampar. De har alltså inte kommit igång med egen utlåning och det är liksom en spretig skara förstås.
Och en av de här 8 aktörerna då som har tillstånd är Enkla. De gick ju ut 2018 va? Och liksom, vad ska man säga, vevade eller gick ut med sitt erbjudande.
De piskade väl upp förväntningarna kanske mer än något annat bolag. Enklas vd och grundare Alexander Widegren gick ut i mars 2018 och flaggade för att han skulle gå ut med ett erbjudande inom en snar framtid. 0,95% ränta, brett liksom. Men satsningen kom på skam som vi vet. Drygt 3 år senare så har man ju fortfarande inte lyckats säkra sin finansiering. Jag pratade med Alexander Widegren när jag skrev den här artikeln och han sa att de fortfarande kämpar på med finansieringen, att det är det som är problemet. Han sa att de har liksom säkrat riskkapital och att tekniken är bra. Sen länge har det varit så. Men det är finansieringen som är den trånga sektorn. Och han sa att han inte ska ge upp förrän de kan erbjuda bolån till 0,95% ränta.
Just det. Och som sagt, det är ju bara 2 av de här 8 bolånsmanerna som är igång. Det betyder ju att Enkla inte är ensamma om man har det lite svårt eller kärvt. Varför är det så?
Jo, nej men jag ska säga att de andra är inte igång med egen utlåning. Hemma i Sverige är ett exempel på bolag som ville ta in egna pengar i en egen bolånefond, men gav upp på det för att det var för svårt. Men de är aktiva nu, de förmedlar bolån åt andra banker och börjar bli liksom en mjukvaruplattform för sånt. Så att de kanske blir en white label lösning på sikt. Det är väl lite så det ser ut, som de samarbetar med 4 olika banker. Men man pratar med dem och man pratar med några andra aktörer på marknaden, så är det ju då att varför är det svårt att få in pengarna? Jo, ofta så har man startat bolagen egna bolånefonder och vill placera pengarna där. Men de här pensionsjättarna som ska liksom stå för notan och investera, de är ganska bekväma med det gamla systemet där man investerar i bostadsobligationer som man sen kan köpa och sälja, som är ganska likvida resurser. När du lägger in pengarna i en bolånefond så binder du dem på längre tid. Det är lite svårare att ta sig in och ut. Och uppsidan är inte så jättestor. Alltså det ger inte jättehög avkastning det här. Det är en otroligt, en riktig lågmarginals produktbolån då. Så varför chansa på en liten startup? Och varför göra due diligence på någon ny startup som är lite oprövad och sånt där? Visst, de kanske har en bättre teknik än storbankerna. Det har de i regel. Men de är små och det är liksom kostsamt och tidskrävande att utvärdera dem. Så därför står de där med hatt i hand. Med bra teknik och liksom starka investerare i ryggen. Men får inte till det med den här inlåningen som de behöver.
Men Stabelo Hypoteket då, som faktiskt är igång, de har ju bara tagit då en knapp procent av den svenska bolånemarknaden som beräknas vara värd ungefär 3 750 miljarder kronor i alla fall i slutet av fjolåret. Mm. Men du nämnde ju hemma i Sverige som ett exempel här, men en rad andra aktörer då, som sagt Borgo, Heimo Kredit, Bofink hemma i Sverige och Jupel. Vad händer hos dem?
Mm. Borgo, Heimo Kredit och Bofink är väl lite som enkla. Lovande teknik, namnkunniga investerare, upp till bevis. Vi får se. Watch this space. Det kanske blir något bra, det kanske blir fiaskon för några av de där. Jag gissar på att en eller två av dem kanske ändå kommer att lyckas. Liksom. Och sen har vi Jupel som är lite av ett unikum faktiskt.
Ja, okej. Jag tror jag har skrivit om dem någon gång tidigare och de skulle då i alla fall rikta in sig på liksom första gångsköpare, va? Mm. Unga som vill köpa sin första bostad.
Det har varit den röda tråden sedan bolaget startade 2015. De lanserade 2017 med en slags crowdfunding-plattform så att unga skulle kunna låna till sitt första bostadsköp från vänner och familj. Men det där flög inte tydligen, så man sadlade om 2018, fick det här tillståndet som alla de andra också har fått, det här bostadskreditinstitut-tillståndet från Finansinspektionen. Och nu är planen då att erbjuda specialanpassade blankolån till förstagångsköpare. Det handlar om att man som förstagångsköpare går in med en egen insats på 5%, lånar sedan 85% från någon slags bank. Då är man uppe i 90%. Och sen resterande 10%, det kan Jupel stå för då via ett sånt här blankolån.
Mm-hmm. Ja, det låter dyrt kanske. Jag vet
exakt,
inte om jag skulle rekommendera.
Man tänker blankolån har höga räntor. Men ja. Det här blankolånet har ingen ränta i traditionell bemärkelse. Utan istället så har de ett system, visserligen måste man amortera på det här lånet och sådär, men de har ett system där istället för ränta så tjänar de genom att ta 10-20% av den eventuella värdeökningen när bostaden säljs. Och 10-20% beror lite på, alltså den exakta siffran beror lite på när bostaden säljs i tiden. Det ska ske inom 10 år då. Och om försäljningslikviden vid en förlust inte täcker den återstående delen av lånet, så bjuder de på det. Så det är lite hängslen och livrem. Det är liksom ingen nedåtsida risk. Men om det går bra för din bostadsinvestering, ja, men då måste du dela med dig ganska mycket till Jupel som du bara har lånat 10% från. Så att de tar en stor del av värdeuppgången. Ja. Intressant tanke, vi får se om det flyger.
Ja, spännande ny lösning på marknaden. Men jag tänkte vi skulle avsluta då. Du som faktiskt har kollat på alla de här bolagen. Dels utmanarna då som försöker ta andelar från storbankerna och kanske storbankerna som sådana. Hur ska man egentligen pressa ner sin ränta? Nu får du agera privatekonomiskt expert,
Jonas. Men precis, för det kan man alltid få till lite sånt mellan raderna när man skriver om sånt här. Och det generella tipset är att jämföra och förhandla. Jag tror att man med fördel kan kolla in Hypoteket och Stabelo, och om man inte byter till dem så kan man i alla fall hota med att byta till dem med sin bank. De har bland de lägsta räntorna, kanske de allra lägsta räntorna. Det beror ju på hur länge man binder och sånt där. Och sen ett annat tips, är att de här bolåneutmanarna är ganska bra på något som kallas för gröna tilläggslån. Så att om man ska renovera solceller och så annat så finns det väldigt låga räntor där. Jag ska skriva lite mer om det här i en artikel som vi inte har publicerat. Så jag ska nog inte gå in i allt för mycket detalj. Men gröna tilläggslån och gröna bolån, det är i alla fall ett område där det också finns pengar att spara.
Just det. Ja, spännande att följa utvecklingen på den här marknaden. Vi kanske också ska tillägga att Hypoteket och Stabelo, de än så länge accepterar ju de bara att ta över bolån som har en ganska låg belåningsgrad. Så att jag då som köpte en lägenhet ganska nyligen till hög belåning skulle ju faktiskt tyvärr inte då kunna ansöka om lån hos Hypoteket och Stabelo än. Men jag vet att de tittar på det, bägge två. Att det kanske kan
du var ju en förstagångsköpare när du köpte den. Mm. Vad tycker du då om Jupels idé? Hur reagerar du spontant på det?
Spontant reagerar jag väl på att jag inte anser att man ska låna de här 15% överhuvudtaget.
Du tycker att man bör inte göra det?
Nej.
För de säljer in sig lite grann som ett social impact-bolag och de håller på att locka lite nya investerare. De har redan ganska bra investerare, men de viskade lite grann några ganska tunga namn för mig. Så vi får se om de får in den här rundan och om de lyckas presentera ett case om att så här, vi får in unga personer som kanske inte annars hade råd att göra sin första bostadsinvestering. Och det här har man ju historiskt haft stor nytta av i hela sitt liv om man har lyckats komma in tidigt.
Det är intressant, såklart. Jag är konservativ generellt i den här frågan. Jag tycker man ska spara själv. Men alla kan ju inte göra det. Alla har heller inte föräldrar som kan hjälpa till. Vilket ju också är rätt vanligt på den här marknaden.
Ja.
Inte i mitt fall, vill jag tillägga. Så vi får väl se. Ja, men det är väl möjligt att de skulle kunna locka en del intresse i alla fall från bostadsköpare. Sen får vi väl se hur modellen håller då, som sagt.
Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt.
Och så vill vi även tipsa om att du kan lyssna på DIs andra poddar. Vi har ju allt från Dagliga morgonkoll till Veckovisa, Analyspodden, Makrorådet och Smarta pengar. Och så vill vi också tipsa om vår poddspecial som gick ut här i Digitalpoddens flöde tidigare i veckan. Den heter Dödsfall och riktade attacker, hackare hotar våra liv och analyserar då IT-säkerhet på ett generellt plan.
Precis.
Passa på att lyssna på det.
Trender inom säkerhet, tips och råd på vad man bör tänka på. Recensera oss gärna där poddar finns och om du vill sponsra den här podden, mejla Per Hedlund, per.hedlund@di.se.
Tack för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är Dagens Industris chefredaktör Peter Fällman och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.
Digitalpodden presenteras i samarbete med SPP. SPP är tjänstepensionsbolaget som alltid vill gå steget längre. De brinner för att göra tjänstepension enkelt genom smarta digitala tjänster som sparar tid. Ta reda på hur SPP kan engagera sig i ditt företag på spp.se/enkelt.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.